Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Är du under 25 år eller student? I så fall får du gå gratis på en, citat, galen improviserad humorvisning i internationella salen på Skissernas museum. Det är i Lund den 31 augusti. Och ni som inte kommer in gratis betalar ordinarie entré till museet. Detta kan bli hur bra eller hur dåligt som helst. Garanterat bra är däremot något jag kör på kvällen samma datum. Det är smygpremiären av min tredje stand-up-timme på Lund Comedy Festival. Lika bra att köpa en biljett till det nu, det är ganska snart. Det är alltså skämt som inte tidigare varit med i mina specials som finns på YouTube. Länkar till allt det här och alla mina andra kommande gig som ni kan se i till exempel Stockholm, Göteborg, Klippan, Norrköping och Växjö plus Malmö hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet också som entertainer i allmänhet på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni bara swisha valfri summa till 0760724728. Uppskattar jättemycket alla ni som gör det. Alla ni som stöttar mina grejer och delar dem och allt sånt där. Följ mig också på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Kristoffer Nyqvist.
Stämmer.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är ståuppkomiker.
Ja, och dagens ungdom.
Ja, och du är veckans ämne, som är dagens ungdom.
Ja.
Du är väl hyfsat ung, hur gammal är du?
20.
Så 20, vilket år är du född?
99. Jag borde kunna representera.
Så du är nästan 20 år yngre än vad jag är.
Ja, just, mer, väl?
Ja, det stämmer. Det är jag som är dålig på matte. Men, ja, är du 21 år yngre än vad jag är. Så jag hade kunnat vara din far.
Ja, det var ju någon som trodde det för. Eller ja. Hur var det? Vi gick och så var det någon som frågade.
Vi gick på stan på typ Götgatan och så kom det fram någon full tjej. Jag vet inte om hon ville stöta på någon av oss eller vad hon hade för intention. Men hon
då la hon in dragningsrepliken, är du hans far?
Så hon tilltalade mig. Det frågade om hon ville be med om tillåtelse att erhålla om din hand.
Yeah.
Och då så sa jag nej. Och du sa att det hade förklarat så himla mycket ifall jag hade varit din far.
Yeah.
Men jag vill ha med dig i den här podden också för att jag tror nog att du kommer bli brömd snart som komiker. Då tänker jag att det är coolt att ha med dig här
innan.
I samtal innan.
Ja, just det.
Innan. Nu finns ju inga garantier här i livet, men, men jag tycker du är väldigt rolig och liksom man märker ändå att när vi kör stand-up tillsammans, så är det massa folk som kommer fram till dig och säger fy fan, du var bäst ikväll och sådär.
Ja.
Så det är inte bara jag som säger det. Men du har inte fått det här stora genomslaget ännu.
Nej, precis.
Men du ska snart vara med i Släng dig i brunnen. Så snart är du känd från TV.
Ja.
Eller i alla fall från TV.
Det är hemskt när folk kommer fram och säger ja, jag känner dig från TV. Inte att jag känner igen dig.
Är det hemskt när folk kommer?
Nej, men det kommer bli det att om de inte känner igen en för... Eller man vill ju inte bli ett sånt ansikt som folk känner igen.
Vill du inte bli det?
Jag vill bli något som folk känner igen för någonting. Jag såg det antingen i Släng dig i brunnen eller Rapport.
Många som kom fram kommer inte ihåg var de har sett den. Det är många som kom fram och säger så här, jag känner igen det någonstans ifrån.
De vet inte ens var.
Nej, de vet inte var ifrån de har sett det.
Ah.
Och då brukar jag säga vi kanske har varit på samma fest någon gång. Vilket kan upplevas som både väldigt ödmjukt och väldigt drygt.
Ja, för om det är från Knulla barnlåten så är
känner igen mig från en låt som inte har en video. Det kan ska från Babydance då. Men innan vi sätter tänderna i veckans ämne, dagens ungdom, så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Väldrycken.
Just det.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väldrycken. Då har vi Oppigårds Everyday IPA.
Ja.
Det finns Dry Martini.
Mm-hmm.
Det finns Sherry.
Okej. Okay.
Drinken Hawaii Gay Club.
Just det.
Det finns Snapple i smakerna Lemon Iced Tea. Mm. Och Snapple i smaken Just Peached Iced Tea.
Mm-hmm. Sen finns det är ingen alkohol.
Nej, de är alkoholfria.
Ja.
Sen finns det häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding.
Okay.
Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Och vilken är det mest i liksom? Vilken...
Alltså mest...
Om jag ska representera dagens ungdom så borde jag väl ta en häxblandning. För det är ju det vi gör.
Ja, men eller, den är nog ganska äcklig. Men du får ta den om du vill.
Det är folk som brukar ta den.
Tror, det var kanske Lotta Lundgren som tog den. Okay. Men visst, du får ta den. Vill du ha någon side order?
Är det en till då?
Ja, någonting vid sidan av.
Ja, en IPA kanske. För att
en everyday IPA.
Mm.
Själv så tar jag nog lite en Snapple.
Mm. Är det en läsk då?
Det är iste kan man väl säga.
Okay.
Alltså det är en dryck. Det kanske du förstår. Men det är en slags sockerfri saft.
Ja.
Med iste-smak.
Smarrigt.
Mm. Men då är vi snart tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Ja.
Häng med!
Ska jag hänga med?
Då är vi tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Mm.
Jag tog en lemon... Iced tea.
Mm.
Jag sa kanske peach.
Jag fick så dåligt minne.
Ja, man skulle kunna tro att persikosmak är godare än citronsmak.
Ja.
Men eller. Det är faktiskt... jag trodde det. Men sen när jag smakade båda så insåg jag att citron var godare.
Men det känns som att citron är lättare för dem att pricka liksom när det ska vara... när det inte är på riktigt. Eller det är svårare att... Liksom
artificiellt.
Artificiellt, precis. Mm.
Okej, men nu ska du hälla upp den här häxblandningen.
Mm.
Hur luktar den?
Det luktar ändå... Jag har varit med om värre.
Okej. Okay. Dricker du mycket häxa?
Det är verkligen... Det är små svarta prickar i som simmar runt.
Oj, är det djur i?
Nej, alltså inte grodyngel, men det är ändå... De är liksom döda... Jag vet inte vad det är.
Nej, jag vet inte heller. Men drick på egen risk.
Ja. Ja, det var ganska gott faktiskt.
Det var det?
Det var gott på riktigt. Sött.
Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vilka drycker jag hade i min kyl innan. Genom en så kallad corporate rebranding. Det är helt möjligt.
Ja, men det där kanske man borde göra oftare.
Ja, nu såg det väldigt äcklad ut. Ja. Var det att du fick svarta prickar i munnen?
Ja, först så fick jag bara den goda.
Föll ner den med chasern.
Ja, ja, den är säkert på riktigt.
Och du får gärna ställa den på underlägget så att den inte dunsar så mycket.
Ja, det var länge sedan jag drack häxblandning faktiskt. Mm. Det måste ha varit i början av gymnasiet, tror jag.
Mm. Men du gick ut gymnasiet nu... Nej, det var förra året.
Förra året. Du var ju på min student.
Jag var på din studentmottagning sen, väl?
Nej, på utspringet.
Mm. Just det.
Och då iklädd kostym.
Ja, det var lite ovanligt.
Ja. Det var en maskerad för oss alla.
Det var många som inte kände igen mig.
Ja.
Men ja, vi pratade lite om... Vilka, alltså jag ville ha det här breda ämnet av dagens ungdom.
Mm.
Men när du föreslår ämnen så kom du med först förslaget Carl Stanley.
Ja. Jag tänkte att det varit roligt eftersom ni pratade om Larry David i senaste avsnittet. Att sen prata om hur mycket vi kan och hur mycket vi har nördat ner oss i Carl Stanley.
Ja, men var det, men har du nördat ner dig någonting i Carl Stanley?
Nej, men vi höll ju båda på med trolleri, så vi har ju träffats sen vi var 13 liksom.
Jaha, innan någon av er körde stand-up.
Ja, gud ja. Mm. Både Isra och jag och Carl, även om de var ju lite äldre än vad jag var.
Okej.
Okay. Och bättre redan då. Men ändå liksom vart bekanta sedan dess.
Mm. Trollar du fortfarande?
Nej, ingenting. Vilket är dumt, för man får ju så mycket pengar av det.
Ja, du kanske skulle kunna ha det som, alltså jobba som trollkarl.
Jag funderar på det.
Och sen stupa tills den karriären kommer igång på allvar.
Ja, eller om stand-upen går åt helvete kan man alltid
ha trolleriet att falla tillbaka.
Falla tillbaka på magin.
På magin. Men
också att det hade varit kul att vara så himla nördig i Carl Stanley, att Axel hade kommit till dig med ett par skor som Larry David hade på sig. Att jag hade kommit fram.
Det är samma dag som Carl Stanley.
Har du sett den här svarta t-shirten? Det är samma H&M-märke.
Jag tycker av någon anledning så tycker jag något av de roligaste skämten jag någonsin har hört, det är Anton Magnussons skämt att han kallar Carl Stanley för Carl Game of Thrones Stanley.
Varför då?
Nej, det är något som är kul med det. Om jag ska analysera det roliga, skämtet är ju då att Game of Thrones är någonting som jättemånga tittar på.
Ja.
Och att
jättemånga kollar på Carl Stanley.
Vad sa du?
Och att jättemånga kollar
nej,
på Carl Stanley.
Nej, det är inte det som är skämtet, utan det skulle kunna vara vem som helst som kallas Game of Thrones.
Ja.
Men att det skulle vara hans smeknamn ungefär, för att det är en sån grej som, alltså om jag då till exempel är så här Katte Nisse-fan, så är det liksom min grej. Det är en ganska smal grej. Så Simon Katte Nisse Järnfors. Ja. Men när det är en sån bred företeelse som Game of Thrones, då är det så fel att någon kallas det, för att han borde vara...
Ja, att det ringer in Carl så väl.
För att han har typ, han har nästan sett alla avsnitt av Game of Thrones, så han gillar det.
Nästan alla också. Hoppat över det till sjunde säsongen.
Ja, så det är väl det som jag... min input i det här. Ja, men vi kan inte skaffa, om du inte har jättemycket. Det hade ju varit lite kul på ett sätt.
Ja, men om vi verkligen har gjort liksom, försökt vara så objektiva som möjligt och gått igenom från vaggan till...
Från vaggan till graven.
Ja, eller Hässelby.
Bor han i Hässelby nu?
Jag tror det. Mm. Nej, det kanske man inte får outa. Men...
Ja, men stadsdel går väl
och... Ja, det är ju stort.
Vi outar ju att Larry David bodde... Nej, jag vet inte var han bor nu faktiskt, om han bor i New York eller LA ens.
Nej.
Han är... Ja. Men det kanske följer lite dagens tema då, att dagens ungdom, de just gillar det. Carl Stanley.
Ja, vi är helt galna.
De gillar Carl Game of Thrones.
Carl Stanley. Carl Ove Knausgård. Det.
Ja, det var ju ett annat ämne du ville ta upp.
Ja.
Du ville typ prata, du vet att jag är ett fan av Michel Houellebecq.
Mm, precis.
Och då så föreslår du att vi skulle jämföra Michel Houellebecq och Carl Ove Knausgård.
Mm. Men det var bra att du ändrade till Dagens Ungdom, för Knausgård skildrar ju väldigt mycket sin ungdom i sina böcker också.
Ja, jag har bara läst den första delen i Min kamp.
Mm. Det var den som jag först blev, eller bekantade mig med honom.
Mm. Har du läst alla?
Ja, det har jag.
Så man kan kalla det Kristoffer Min kamp Nyqvist.
Lite missvisande. Ja, för det är så jobbigt när man träffar folk som, eller när man satt, när jag läste den serien och i offentlig, när jag satt på bussen liksom.
Mm.
Att folk som inte vet att det är bara en liksom referens till Min kamp, eller
Mein kamp,
liksom. Mm. De tror ju att jag sitter med den svenska översättningen av Min kamp. Eller jag, det var liksom fler, jag var liksom... fick flera som frågade liksom, sitter du och läser Min kamp? Kompisar. Ja, exakt.
Det är ju konstigt. Men Knausgård är inte stor bland Dagens Ungdom då?
Jo, faktiskt på mitt gymnasium så blev han jättestor det senaste året. En tjej som har ett så här konto som har blivit ganska stort på Instagram, där hon lägger ut mat som Knausgård äter i Min kampböckerna.
Okej.
Och så fotar hon det och så här ett citat från boken liksom.
Är det någon speciell mat han äter, eller är det vardags?
Ja, liksom, han äter allt möjligt liksom. Falukorv, kräftskiva, lite allt i allo. Sin första fylla tror jag han har.
Har han ätit den och en kräftskiva?
Kombinerat.
Men ja, men du gick väl någon slags kulturgymnasium eller någonting?
Ja, precis. Södra Latin.
Södra Latin. Och har de bara kulturinriktade linjer liksom?
Nej, men det är väldigt mycket kulturbarn som går där i alla fall. Eller mycket så här...
Barn till kulturarbetare.
Ja, exakt.
Är dina föräldrar kulturarbetare,
Nej,
någon av dem?
Nej, faktiskt inte. Ja. Men nästan alla mina kompisars föräldrar är det.
Mm.
Så jag tror... att det kanske var typ så här 70% kulturarbetare. På teaterlinjen då, som jag gick.
Ja. Men det var inte där som Niklas Löfgren gick?
Nej, han kom inte in där.
Okej, okay. Vad gick han för linje?
Han gick också teater, fast på ett annat gymnasium.
Som hette?
Sankt Erik.
Okej. Okay. Ja, men han är också en annan ung komiker. Ni är ju kompisar och har gjort grejer ihop. Ja. Båda ni är med i...
De olympiska spelen
som var, jag tyckte att ni skulle döpa er comedyklubb till.
Ja.
Och ni har ju även varit med i Pine and the Elk.
Precis.
True Common, som du gör kanske framförallt med K. Svensson och Johannes Bränning.
Ja, exakt.
Men då Niklas Löfgren spelar Simon Chippen Svensson.
Och han får en mer och mer bärande roll under seriens gång.
Ja, så det där... Men det är väl lite genom er två som jag har fått ganska mycket inblick i Dagens Ungdom.
Generellt, att det är liksom...
Ja, men du och Niklas Löfgren är väl de liksom...
Yngsta.
Under 20 som... Alltså, jag lärde väl känna er när ni var under 20, båda två.
Ja, just det.
På sista tiden som jag har haft mest kontakt med som är unga liksom. Men det kanske är lite missvisande eftersom ni... går ju såna här kulturlinjer och i Stockholm.
Ja.
Och att det...
det är inte hembränt liksom.
Nej, det blir ju en viss del av Dagens Ungdom. Jag kan tänka mig att det är så väldigt... Om man tänker i Klippan eller Kristianstad eller någonting, så ser det väldigt annorlunda ut.
Ja, det är ju som en hel... Jag känner mig ju mer besläktad med dig än vad jag känner mig med mina kusiner på landet liksom.
Ja, men för du, ja, men det här också att du vill jämföra Michel Houellebecq och Knausgård, det ger ju lite så här gymnasieintellektuellt intryck.
Jag kände också det.
Men det är ju roligt. Men jag har också fått intrycket av det att du gillar så här att läsa böcker. Och...
Ja, jag har ju inget jobb liksom, så det är det jag gör på dagarna. Läser böcker och fikar med folk. Och sen så går jag på kvällen och kör stand-up och dricker öl typ. Så jag har ju väldigt mycket tid till att läsa.
Det låter ju väldigt paradisisk tillvaro.
Ja, det är verkligen det. Jag är rädd att ge upp den nu. Jag funderar på att sticka iväg och plugga i Lund ju. Men nu bor jag ju i princip gratis.
Ja, och du kommer inte få tillbaks det här boendet om du åker till Lund eller?
Jag vet inte, jag har inte gjort upp om det.
Ah, okej. Men vad hade du för analyser då? Hade du några spaningar hur Michel Houellebecq och Knausgård skiljer varandra?
Ja, båda är ju ganska... båda är ju provokatörer liksom.
Mm.
Att de har fått väldigt mycket drev mot
sig. Ja, jag har liksom inte riktigt... alltså jag kommer ihåg ett Knausgård liksom kulturdebatt snarare än drev, skulle jag säga.
Just det.
Alltså, men det var väl när han skrev någon debattartikel om Sverige.
Ja, exakt.
Cyklopernas rike eller vad det var.
Ja, precis. Som ett svar på... Eller jag tror veckan innan hade Ebba Witt-Brattström skrivit att Knausgård, jag tror det var litterär pedofili och att...
För att, ja, men han hade då skildrat att han var kåt på ett barn i en av böckerna.
Och begick övergrepp på det.
Det barnet.
Ja.
Jag har inte läst den boken. Det hände inte då i Min kamp 1.
Nej, precis. I Min kampböckerna så var det en 16-åring och att han bara var kåt på henne.
Okay.
Och sen så med hans debutroman som kom ut i Sverige 2015 så var det att han låg med en 13-åring då.
Okej, okay, och hur gammal var han själv då?
26. Okay. Fast i Min kampböckerna så var han 20 och hon var 16.
Så han erkände liksom ett sexuellt övergrepp i stort sett.
Ja,
fast eller, det kan inte vara i Min kamp heter han ju Carl, alltså då,
ja,
han
då är
han uttalat självbiografiskt.
Ja, precis. Och så han menar väl att han bara hade blivit inspirerad av det, men att inte
okay, men han låg med en 16-åring i nej, han bara var kåt på henne.
Ja, ja precis, när han var 20.
Okej.
Okay. Och det kan man väl vara. Men och så hade hon
men det var han inspirerad av och gjorde en fiktiv berättelse om att han då att då den huvudrollen som 26-åring lag med en 13-åring.
Ja, exakt.
Okej, därav litterär pedofili.
Ja.
Okej.
Okay. Och det är så att det är konstigt att bli arg över det, för det är ju precis vad det var.
Ja, men det är ungefär som folk blir arga när man gör en låt om pedofili. Det finns ju de som blir också.
Ja. Ja, det var också det att det andra han blev beskylld för, eller i det drevet som Ebba Witt startade, så var det också att hon hade sagt att han hade ett homosocialt begär till sin bästa manliga vän också.
Hon hittar på lite egna ord där. Homosocialt har jag hört.
Nej, inte heller. Men det är någon slags queer-teori som jag och Knausgårds svar på det var typ: kallar du mig för bög? Han lindade in dig i den där cyklopen liksom, metaforen. Men det var ju väldigt, det är stort nästan så här, uttryckligen: kallar du mig för bög?
Har han... gett liksom homofobiskt intryck i andra sammanhang?
Ja, eller han hade väldigt mycket bögnoja att folk skulle tro att han var homosexuell när han var yngre. Men inte på samma sätt som... För det har väl Houellebecq?
Homofobi? Eller bögnoja?
Eller det kanske han står över. Han kanske bara är...
Alltså han känns ju som... Alltså bara, om man ska gissa sig till Houellebecqs åsikter så är det väl så här... flashback-användare, SD-anhängare, yeah. Alltså lite sådana. Men han verkar ju även provocera sin egen grupp på något sätt. Att den här senaste, om det nu, nej, det är inte den senaste romanen längre, men jag tänker på Underkastelse.
Yeah.
Där provocerar han ju alltså även, alltså han tycker ju då att ett muslimskt samhälle skulle vara bättre än det samhället de har i Frankrike nu idag. Och det är ju kanske en provokation även bland de här högerpopulisterna.
Ja, liksom. Just det, han slår mot båda.
Ja. Men han är väl, han känns ju som väldigt incel.
Ja, verkligen, särskilt i den boken, huvudkaraktären.
Ja, jo, den, men alla hans ja, men mer, alltså hans böcker skildrar ju liksom en incel eller före detta incel tillvaro.
Ja.
Den första boken, Konkurrens till döds, väldigt mycket incel. Det är ju liksom incel-bibeln nästan.
Ja.
Och sen så då när han har slagit igenom och blivit en känd författare, då får han ju ligga. Men han liksom, han är ändå, han har kvar den här grundläggande bitterheten i sig liksom.
Ja.
Och det här ett allmänt hat mot allt och alla.
Mm.
Eller, och speciellt då grupper som nej men som flashbackare har svårt för invandrare, ja, men folk med mörk hud, kvinnor, säkert bögar också. Det, jag hade blivit förvånad om man, yeah, om man hade en helt avslappnad relation till homosexuella.
Eller till och med positiv. Ja, alltså, ja. Galen är de. Ja, för jag har läst den här kartan och landskapet heter den.
Mm, den som handlar om en konstnär.
Mm.
En bildkonstnär då.
Den tyckte jag var väldigt bra, men då är det också att han går runt och är väldigt ensam liksom.
Mm.
Och det har väl Knausgård också, men det, med båda dem så slår jag sig av att de är så fruktansvärda människor.
Både Knausgård och Michel Houellebecq.
Utger sig för att vara i sina böcker i alla fall.
Aha.
Och det tycker jag är ganska skönt att läsa, för då, varje gång jag mår dåligt kan jag läsa dem och känna mig bättre.
Mm.
För...
Jo, men jag känner inte att de... så fruktansvärda människor, utan mer att de är väldigt ärliga med sina tankar och känslor liksom. Att det är sånt som kan, alltså mycket förbjudna tankar och känslor som de flesta håller för sig själva, men som de...
Eller ja, Knausgård gör ju väldigt mycket dumma saker i sina böcker också.
Det, jag har inte läst, jag har bara läst den första. Men vad är det dummaste han gör till exempel? Alltså gör han hemska handlingar liksom?
Ja, typ såhär tafs på folk tror jag. Han gör i alla fall det i den här, när han är, jag läste någon recension av den här Ut ur världen, som handlar om han när han är pedofil liksom.
Att det är så, ja, det är hans debutroman då.
Att om man jämför det med Min kamp, så är en väldigt lik historien liksom. Och att det är en väldigt illa dold självbiografi liksom. Och i den tafsar han ju på vissa kvinnor, och han, eller han gör liksom helt galna saker. Han säger, skär sig i ansiktet flera gånger. Bara för att han känner sån ångest liksom. Och det, när jag har ångest, så kan man ju jämföra det med den och känna att det är befriande på något sätt.
Jo, men det känner jag också, alltså, när jag, det är lite det som poängen med antihjältare. Jag har ju läst mycket av serietecknaren Joe Matt till exempel, som är,
ja, just det,
väldigt mycket en antihjälte, och han gör ju hemska saker också. Han typ ger sin flickvän en blåtira och, och sådär. Men det blir ju ofta så då att man jämför deras liv med sitt eget och känner att det är skönt att jag inte är lika att det inte är lika dåligt som för honom.
Ja, alltså, att du har bara klappat till henne och så kan du kolla ner och känna befrielse.
Nej, jag har inte slagit någon. Jag har slagit män när jag var yngre. Men det var väldigt länge sedan jag gjorde det.
Det har jag också, jag har brutit armen på en kille.
Oj. Vill du berätta mer om det?
Ja, och så, vi hade klassspråk, så vi var så här två klasser mot varandra. Och så var det en kille som kastade sig över en av mina kompisar. Och då så kastade jag in honom i en vägg. Och så bröt han armen. Och sen så hände liksom inget mer. Vi behöver inte prata med någon eller sådär. Men sen så gick jag på samma friidrott som honom. Så sen så träffades våra föräldrar på en av de träningarna. Och så sa de så här, eller mina föräldrar frågade vad har hänt med David. Och så sa de så här, men det är er son som har brutit armen på honom.
Oj. Då kan jag tänka mig att du fick lite ångest.
Ja, och skit.
Dina föräldrar var väldigt besvikna på det.
Ja, men då kunde jag alltid läsa Knausgård som 11-åring.
Ja, läste du Knausgård?
Nej, jag minns inte när jag började, men det var inte 11.
Men hur gammal ungefär skulle du säga?
Nej, det var inte så länge sedan. Kanske 18.
Men den boken du berättade om, hans debutroman, den är inte uttalad självbiografisk.
Nej, precis. Men sen så alla händelser, förutom det att han ligger med henne, hände ju i Min kampbäcken också. Som är uttalad självbiografiska. Är Michel Houellebecq det också?
Uttalat självbiografisk?
Finns det någon som är liksom...
Det skulle väl vara den boken... är det kanske Kartan och landskapet där han är med som sig själv?
Precis. Ja, då träffar ju den här personen Michel Houellebecq. Ja. Eller han skriver texter till tavlorna som den här killen tar.
Just det.
Eller fotografierna.
Och det... Jag tolkar inte det som uttalat självbiografiskt, utan mer att han har skrivit in sig själv med sitt för- och efternamn som en fiktiv karaktär i boken. Jag tror inte att de händelserna har hänt.
Nej.
Men jag tror att det är väldigt alltså de skildrar hans liv. Han berättar ju om det när han då han har börjat äta charkuterier igen.
Ja, just det. Mm.
Och han har någon slags internetkontakt med olika kvinnor men orkar inte träffa någon för tillfället. Och det.
Mm. Bor på Irland, tror jag.
Ja, och det tror jag säkert det har säkert hänt på riktigt, de grejerna. Men, ja. Men sen har han ju fiktionaliserat det när han då började skriva texter åt en fick en uppenbart påhittad karaktär.
Mm. Men han målar ju upp det som att han är väldigt liksom på samma sätt som man föreställer sig att han lever. Att han är väldigt ensam och mår fruktansvärt liksom, både fysiskt och psykiskt.
Jo, det blir också den här antihjältekänslan som jag gillar. Men jag får ju mycket mer. Jag gillar Michel Houellebecq jättemycket. Det är min favoritförfattare.
Mm.
Jag ska till och med åka nu till Danmark och se honom på Louisiana litteraturfestivalen där.
Mm.
Där han ska svara på frågor och ha någon panelsamtal.
Ja, jag är avundsjuk.
Mm. Du kan ju åka dit också.
Ja, om plånboken tillåter. Jag ska kolla. Mm.
Men jag var inte, alltså efter att ha läst den första Min kampboken så var jag inte stormförtjust i Knausgård.
Jaha. Vad konstigt, varför inte?
Jag tror det först och främst har att göra med hur hans språk, hur han uttrycker sig.
Mm, att det är för pretentiöst.
Det är för pretentiöst, att det ska vara poetiskt på ett sätt som jag irriterar mig på.
Mm.
Alltså Michel Houellebecq har ett vackert språk. Nu är det översatt till svenska och då översatt av Christopher Leander.
Mm, vissa av dem i alla fall.
Ja, kanske inte alla.
Men... Eller det är väl flera som har översatt. Eller du snackar om Houellebecq.
Ja.
Mm. För mig att det är flera.
Ja, det är det kanske. Men där tycker jag ett väldigt vackert språk. Det vet jag inte om... Jag gissar på att det är även vackert språk på franska.
Ja.
Men där tycker jag han håller balansgången. Det kan vara lite lätt poetiskt ibland.
Mm. Men han skriver väl dikter också?
Ja, han har skrivit poesi också, tror jag. Men med Knausgård så... Ja, men det... Kammar mig mothörs på något sätt. Hans språk.
Ja.
Att jag tycker det blir så... Ja, men det här när han... Den börjar med liksom så här... Någon skildring av likmaskar som äter sig genom en kropp. Och så liksom... Är han kvar i det? Alltså det... Det blev för gymnasieintellektuellt för min smak. Liksom. Mm. Att det är så här... Det är någon liksom... pretensioner som inte har någon direkt poäng förutom att jag tycker det blir självgott på något sätt.
Ja, det är väl att jag fortfarande eller jag tänker också att jag kommer växa ifrån Knausgård.
Ja, kanske det.
Men att just nu så tilltalar det mig så. Och det är också att han skriver ju delas med extremt pretentiösa som jag stör mig på. Mm. Men sen sakerna som är så ärliga är så förlösande att man liksom bara tänker jag måste ta mig igenom den här den här väldigt långsökta liknelsen för att sen komma fram till det jag vill ha liksom.
Ja, men jag tänker nog kanske ge den en chans till. Vi har köpt bok nummer 2 och har liksom tagit med den i väskan några gånger men de är ju ganska tjocka och tar lite till alltså, så jag har inte liksom jag gillar mer att läsa vanliga biografier.
Mm.
Det är också då får man lite mer rakt på sakspråk.
Ja, det är sällan man tar sig arbeten. Tid att läsa liksom en hel romansvit. Liksom. Mm. Men det är väl just det att det är kul att få höra om ett helt liv av en annan person.
Ja, det är det absolut. Mm. Jag tänkte på det när du snackade om att du eventuellt kommer växa ifrån Knausgård.
Mm.
Så är det i alla fall på min tid så var det och det har säkert varit många generationer så var det liksom under en viss period kanske när man var tonåring så läste de flesta killar som läste böcker läste då Charles Bukowski.
Ja.
Och kanske även Sture Dahlström.
Mm.
Och det känner jag också att jag kom eller har vuxit ifrån.
Because,
ja, båda två, om jag läser dem nu så tycker jag inte det är så bra längre.
Nej.
Jag tror kanske jag skulle få samma känsla av tärningsspelaren. Nu har jag inte testat.
Ja, men det kände jag också när jag läste den.
Jag läste den som tärnaren och älskade den.
Jag kände att det här är bra nu, men om en månad så kommer jag känna att
när du fyller 20 så kommer du hata den.
Vem var jag så? Jag ska njuta av det här. Men det är också att man, men just det att man kan jämföra det med sitt eget liv som är hittills mycket bättre än Knausgårds.
Mm.
Att det är mest det, tror jag, att jag tycker det är så befriande. Att han lever så dåligt liv liksom.
Jaha, att han tafsar han på folk och så.
Att han lägger som vikt vid så här sin första fylla. Eller jag hade för sig också en ganska dålig första fylla.
Men
jag hade så, var på en fest där man skulle ha roliga hattar på sig.
Mm. Din första fylla, berättar du nu.
Ja.
Och då, det var temat roliga hattar på den festen.
Precis, så jag hade en sån cowboyhatt liksom.
Okej.
Okay. Och sen så var det en, så blev jag ganska full liksom. Och så var det en kille som skulle så här, kasta min hatt till mig, så skulle jag fånga den på huvudet. Och så kastade han den, och sen så flyger den över huvudet. Men jag fattar inte riktigt vad det är som har hänt.
Nej.
Jag kollar upp liksom. Och fortsätter liksom kolla upp och, tills jag kollar bakåt och faller.
Oj, jävlar.
In i ett bord liksom.
Aj.
Och så håller jag handen för huvudet så. Och sen när jag tar bort den, när jag fortsatt dansa lite, så är den helt röd.
Oj, jävlar.
Och sen så, och alla säger så, men vi måste ringa ambulans. Och jag säger nej, jag kan fortsätta. Och sen så sätter de mig på en stol utanför. Och jag tänker det här, om någon får reda på det här så är jag ju död liksom. Och så kollar jag
runt. Alltså om dina föräldrar får reda på
det. Nej, jag är inte död, men det skulle vara pinsamt liksom. Och så kollar jag runt på de som är omkring. Och det är ju kulturbarn liksom. Så jag tänker, de här kan jag, de kan jag ta.
Va?
De kan jag springa ifrån. Jag tänkte att jag skulle fly liksom.
Aha.
Så jag ställer mig upp och försöker, och så faller jag. Och sen kommer ambulansen.
Oj, jävlar.
Ja, och sen på sjukhuset frågar han så här, hur mycket har du druckit? Och så säger jag så här, ja, kanske ett glas vin.
Men du har druckit väldigt mycket.
Ja, och sen så säger han så här, kan du stå på ett ben? Och så säger jag, ja, självklart. Och så
hur gammal var du då förresten?
16.
Okay.
Och så ställer jag, när jag ska stå på ett ben och blunda liksom, så ställer jag foten på britsen liksom bakom.
Aha.
Att jag står så och tänker så att han inte ser det. Och det pågår liksom, han bara, men vad håller du på med? Jag bara, jag står på ett ben och blunda. Ja, men
fick dina föräldrar, blev de informerade?
Ja, de kom ju hämta mig.
Blev de besvikna på dig?
Inte besvikna, men arga. Jag är inte besviken. Jag är bara lite arg.
Jag var väldigt, väldigt arg.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så kan jag göra när liksom, jag läser biografier också, fast då läser man ofta om framgångsrika människor som det har gått rätt bra för.
Ja.
Det är kanske mer romankaraktärer som är de största losersarna.
Ja, så, som det aldrig går bra för. För många biografier börjar väl så att jag började på gatan liksom, och sen så kommer jag hit.
Ja. Och sen, men sen dör de ju ofta i slutet på biograferna, så det går ju sluta ofta rätt trist. men det är en bra... Men du har läst, Bukowski?
Ja, jag har försökt, men jag tyckte det var för pretentiöst.
Pretentiöst?
Ja.
Aha. Var det hans poesi
nej,
då?
Nej, det var väl att jag störde mig på att alla läste det ett tag.
Mm. Så... Ja, men det är samma sak då nu. Det är även dagens ungdom av de killarna som läser böcker. Läser fortfarande Bukowski.
Ja, jag satt på något café häromdagen och såg jag någon tjej som satt och läste Bukowski. Mm. Och så kände jag, för fan.
Och kollade, tänkte, för fan.
Och så kollade jag ner min egen knasgård.
Men du har läst hela sviten med Min kamp.
Nej.
Och nu läser du hans andra böcker, eller?
Ja, han är ju verksam fortfarande. Liksom. Går ju, eller det är väl Joel Beck också.
Ja, det har kommit en ny bok som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men den har inte släppts på svenska ännu.
Var det inte så att den underkastelse skulle släppas samtidigt som Charlie Hebdo?
Jo, det var något sånt att den släpptes och han fick sitta i karantän. Eller så här, för att de ville skydda Michel Houellebecq. Aha, att han inte... För att de tänkte, okej, om hotbilden ser ut så här på folk som har provocerat islamister, så så kommer då Michel Houellebecq kanske illa ute.
Yeah.
Men sen så när man väl läser boken så är det ju snarare tvärtom. Det är ju snarare en hyllning till islam.
Yeah. Eller jag vet inte.
Ja, den är ju lite ironisk i sig.
Yeah.
Och ja, det är väl...
Eller det är ju långsökt ibland, och att det är bara... ensamma män som kan se hur det skulle gynna dem. Eller?
Jo, men verkar ju gynna den huvudkaraktären i boken.
Verkligen.
Men det är ju förmodligen då ett ironiskt nidporträtt av islamen. men man kan också tolka det som att han skulle tycka det var rätt fett att leva i det samhället.
Ja, jag tycker också det låter ganska fett när man kommer till slutet där. Men...
Kanske för vissa.
Ja.
Det är som i Nazi-Tyskland var det fett för vissa nazister. Så.
Ja, det är sant. Det tänker man aldrig på. Hur bra det var.
Bra för vissa.
För vissa.
Man kan, låt oss titta på de positiva sidorna av nazism. Jo, men så är det ju med...
islam.
Ja, nej, men med politik i allmänhet. Att, ja, men ju mer... höger eller fascistiskt är, då är det ju att det blir bra för en liten grupp människor.
Ja, och det är... Och vänster är dåligt för alla.
Ja. Eller bra för alla.
Ja, vissa säger det. Ja, jag säger också det. För att
ja, du har ju pratat mycket på scen, framförallt att du hänger mycket i vänsterkretsar.
Det har jag ju gjort. Eller sagt och gjort.
Men, gör du inte det fortfarande?
Jo, det gör jag. Men,
förutom när du spelar in sitcom Karl Svensson.
Ja, men han är väl så vänster man kan... jag har ingen aning om vart han står politiskt, men han har ju varit väldigt vänster i alla fall.
Ja, han har varit det. Men sen gjorde han en sväng, en U-sväng.
Ja, verkligen.
Åt höger.
Ja, jag vet inte vart han står riktigt. Men...
Ja, jag tror han kallar sig anarkist. Men sen så mycket av det han kallar sig är ju för att provocera.
Men kommunist är ju ganska nära anarkist också.
Ja, men det är också rätt nära rövarkapitalism. Alltså om man är så libertarian. Det är ju någon form av anarki. Och det är så långt högre ut man kan komma.
Ja, det är sant. Adam Flam.
Ja. Högen, liksom. Är han uttalat libertarian?
Nej, jag vet inte. Men... mellan raderna kan man nog läsa in det.
Men jag får intrycket av att dagens ungdom är ganska lik hur den var för 20 år sedan. När jag var i din ålder.
Ja, då var det 90-talet som var dagens ungdom.
Den stora förändringen är ju sociala medier.
Just det, ja. Ja, där hade väl inte ni någon chans riktigt att...
Nej, det började, alltså så när jag var 20 så började man började mejla lite och sådär, och det fanns väl vissa chattgrupper och sånt där. Mm. Men när jag var yngre än så man kunde liksom inte träffa kompisar på internet direkt.
Nej, just det. Men det är jag nog aldrig. Jag gynnas nog inte så mycket av sociala medier, för jag vägrar ju betala, eller jag har ju sånt kontantkort som jag aldrig fyller på.
Mm,
så jag har ju aldrig något internet på telefonen.
Men du har ju Instagram och...
Ja, när jag går till kaféer och sånt så får jag ju wifi. Men när jag är hemma så har jag ju aldrig internet liksom.
Och jag tror att så här, för min del hade Tinder förenklat mitt datingliv extremt mycket när jag var, när jag var ung
ju,
liksom.
Det har ju gjort på ett sätt. Fast jag har inte träffat så många genom Tinder som det har gått bra med.
Nej.
Det är ju mer förrädiskt.
Det är ju sällan, det är väl sällan man träffar någon på andra sätt som det går bra med också. Nej, det kanske är ofta. Men vad var det jag skulle säga om dagens ungdom? Jo, det var, jag tror att det var Johannes Bränning. Vi pratade med honom nyligen och han försökte få det till att det var kanske en mer sexualliberalism bland dagens ungdom. Och du var lite mer tveksam då.
Ja, men han har fått för sig att det är liksom att man inte vill ligga så mycket idag för att det är så lätt. Han påstod att jag menade det, att liksom jag tycker att det är för lätt att få ligga, så jag vill göra svårare saker.
Han tror att och det stämmer inte.
Jag vet inte.
Men du ser ju bra ut och liksom har ju någon form av framgång också och sådär. Så det, för dig kanske det är väldigt lätt. Men det måste väl finnas väldigt mycket incels idag.
Ja, det är väl mer aktuellt än någonsin. Men jag tror att de utmärker sig väl mer idag, eller liksom att de kan prata med varandra. Det är ju
incellerna.
Ja, förut kände man sig nog mer ensam än vad man gör nu.
Ja, nu finns ett community för då folk som ofrivilligt inte har sex. Ja. Men det är ju också så konstigt begrepp, för det är så här att många incels, de hade ju fått ligga med fula, som folk som kanske är lika fula eller oattraktiva som de själva.
Ja.
Men de vill ligga med jättesnygga tjejer, och det är väl ingen som alltså alla kan ju inte ligga med världens snyggaste människor.
Nej,
och man får ju säga det, ta de som är på en egen nivå.
Det är som den store Carl Stanley en gång hade som rutin.
Ja, just det. Jag vill inte ligga med mig.
Ja, att han alltid blir hopparad med tjocka tjejer.
Liksom. Ja, just det.
Och det är väl det att incelserna måste nöja sig någon gång. Mm. De kan inte begära mer.
Nej.
Vi kan inte ge dem det.
Nej, man ska vara nöjd med det man får.
Inte mycket. Men du, blev inte du känd genom en bok? Jag har inte läst den här Simons 180...
Simons 120 dagar.
120 dagar.
Som gymnasieintellektuell borde du ta referensen till Sodoms 120 dagar.
Självklart. Mm.
Ja, du har ju gått ut gymnasiet.
Så klippa bort.
Att visa svaghet är en styrka.
Just det är väl så inom humor. Att man ska visa svagheter för att vara sympatisk.
Jo, det tänkte jag faktiskt på häromdagen. Det här att vara med när jag liksom gick så här humorkurser och sånt där.
Mm.
I början av min karriär så var det mycket fokus på det. Att man skulle sänka sin status liksom, inför publiken. För att liksom slå ut lågstatusläge, att det var lättare att vara rolig då.
Ja.
Men det har jag lite glömt bort. Men jag tror att men att jag är lite ärlig på scenen och sådär, det gör ju kanske ändå att man uppfattas som lite lågstatus, eftersom man pratar om sina osäkerheter och misslyckanden och sånt där på.
Ja, men när du pratar om att du inte har, eller nu kanske jag outar din rutin, men att du inte har slickat upp någon i brygga liksom,
då är det ju
indirekt ett sätt att lägga sig under någon, eller du erkänner liksom att...
Att jag aldrig har slickat upp någon i bryggen. Ja. Jag har frågat om någon någonsin har gjort
det. Det är så ödmjukt av dig. Att erkänna. att alla i publiken sitter så här, vadå, det händer varje gång. Det var jag med häromdagen, att jag körde på en klubb och så sa jag, jag har blivit så himla solbränd i sommar.
Mm.
Gapskratt från publiken.
För att de tyckte att du inte hade blivit där.
Ja, jag frågade, varför skrattar ni? Mm. Och så var det en tjej som sa så här, men du är ju inte brun. Jag blev helt ställd.
Du är ju solbränd.
Jag är
ju
väldigt brun,
tycker jag. Jag tycker också det, jag fattar inte.
Men det måste ha varit senljuset eller någonting, hoppas jag.
Ja, det kan det ha varit. Ja.
För jag tyckte jag blev så paff liksom. Ja. Här har jag försökt skriva en hel rutin om det. Och så kommer någon.
Ja.
Och då lägger man sig under på ett sätt.
Ja, det gör man ju.
Mm.
Och, men du har väl också det här liksom funny bone-grejen. Att det låter kul när du säger saker som kanske inte är kul. Speciellt kul. Alltså bara du kan säga någon vardaglig grej och så låter det rätt skojigt.
Ja, jo, det är väl så.
Och plus att din... Ja, men din utstrålning, även om jag fattar ju att du får ligga mer än en genomsnittlig ungdom i din egen ålder och sådär.
Mm.
Men när du tycks, du har en rutin där du frågar så här, gillar ni sex?
Ja.
Jag med, hårt ska det vara.
Ja.
Då är det liksom från ett lågstatusläge du säger det. Mm, för du får ju skratt så... på det för att folk tänker, den där killen, han... Han kan inte hålla på med.
Det är inte så att de tänker sex. De tänker inte för han hårdhänt sex. De tänker så här, för han sex.
Ja, det är väl också det. Att,
ja, jag
att
tror du... folk inte ens tänker tanke.
Ja, men att du kanske har lite Bert betraktelser och utstrålning. Alltså i viss mån.
Ja, ja, men det tror jag verkligen. Men det var, ja, det var ju du som kom på. Eller jag sa ju det när vi åkte bilen någon gång.
Mm.
Att... Vi pratade om sex och så sa jag, hårt ska det vara.
Mm.
Och så sa du, skriv ner det. Jag bara, varför ska jag skriva ner det? Och så testade jag det och så funkade det för bra. Jag blev lite ställd liksom. Är det ingen som tror att jag kan?
Men menar du det då? Eller sa du det ironiskt,
hårt ska det vara? Nej, jag sa det verkligen ironiskt. Tvärtom, tycker jag.
Du, mjukt ska det vara.
Ja, mjukt ska det vara. Det är ganska roligt att säga det.
Du får testa det också.
Det ska vara mjukt.
Jag med. Försiktigt ska det vara. Respektfullt från båda sidor.
Jag skulle aldrig göra en fluga för när.
I sängen.
Om ni fattar vad jag menar.
Jag tycker det är synd att det var så länge sedan du... För sen så hade du en uppföljningsskämt om, gillar ni droger?
Ja, jag testade räknar. Den här veckan. Och så kom det fram en kille efter och sa, hej, jag är ryssen.
Jag är ryssen?
Ja, och så frågade han, efter om jag ville ha droger. När jag testade det skämtet en gång. Så,
Ville ha eller ville köpa?
Ville köpa, tror jag. Men det borde jag ju haft kvar. Det är ju bra. Det är ju otroligt
skönt. Ja, plus att du får droger eller erbjudande om det i alla fall.
Ja, ja, det är ju svårt att få tag i.
Är det?
I dagens ungdom.
För dagens ungdom så är det svårt att få tag på droger.
Jag tycker att det är jättesvårt.
Jaha. Är det? Jaha.
Nej, det är bara jag som är dålig på det. Men,
nej, ja, men jag vet inte. Jag har inte använt illegala preparat på väldigt länge.
Nej, inte jag heller, mot min vilja. Jag vill ju.
Du har drogproblem, som det är så skämtsamt att kallas.
Att det är så svårt för att ta. Jag är så beroende av något som inte går att få tag. Nej, men jag och min rumskamrat har försökt, men vi fattar liksom inte hur man gör. Vem ska man fråga?
Ja, men det finns ju jättemånga stand-up-komiker som...
Som skämtar om det.
Ja, men de, har ni frågat dem, stand-up-komiker?
Nej,
för att de,
nej, det är sant.
Ja, då är ni bara...
Borde tänkt.
Ni är inte företagsamma för fem år då. Om de, för de säger ju ändå så här, jag säljer drag och säger många komiker på scenen.
Mm.
Och de ger ändå intrycket av att de gör det på riktigt, vissa.
Ja, verkligen. Varför skulle de ljuga?
Ja, men om de inte gör det just då så vet de säkert...
Eller på samma, de tänker att de säger på samma sätt som att jag säger att jag gillar hårt sex. Att folk ska kolla på Ahmed och tänka, fan, han kan ju inte sälja droger.
Han är för sig ingen av dem som säger att han säljer droger. Han säger att han använder det. Ja. Men även, nu kanske jag inte ska uppmuntra dig till, till att bruka narkotika. Mm. Eller missbruka narkotika. Mm. Men det är ju ett tips att de som använder droger och säger det, de borde också veta vad man kan få tag på det.
Ja.
Du är bara korkad.
Det
är inte svårt då.
Går runt och är som att du vore hög hela tiden och inte fattar liksom.
Ja, men så här, undrar om man får tag på det här jojo som alla går runt och jojar med.
Ja.
Fråga någon som går runt med en jojo.
Det är kul med de som har så här, 10 standardrutiner om att den är så galen i jojo. Och sen så slår det mig aldrig att gå fram efter.
Och jag hade också velat använda jojo. Det låter så kul.
Vilken komiker vore det roligast när man var så galen i jojo? Det är väl typ Carl Stanley. Han gick runt hemma i Hässelby och hade en massa tricks för sig med en jojo. Nej, det är ganska sannolikt i och för sig.
Jag funderar på att skaffa en jojo. Jag har kanske en jojo någonstans, men de snör ihop sig lite och blir oanvändbara efter ett tag. Men eftersom jag, nej, men när jag blir stressad så typ hetsäter jag och hetsdricker. För att jag liksom vet inte riktigt vad jag ska göra med mina händer. Innan så kanske jag också, innan det var rökförbud överallt, så kunde jag kanske göra det med en cigg eller liksom så att man hela tiden. Men jag tänker att, för jag har hört att folk som slutar röka, att vissa då skaffar en jojo. Och så står de, och då blir man, då har man hela tiden någonting att göra liksom.
Just det, för att man får man någon slags stimulans liksom.
Men nu tänkte jag på, i morgon så ska jag vara med i Släng dig i brunnen och spela in det tv-programmet. Ah. Och då blir det så här, om man får tillgång till alkohol där liksom. Och så kommer jag stå och vara lite stressad eller lite nervös. Och då vill jag inte bara hela stå och häva i mig.
Sitta med en jojo.
Ja, men jag funderar på att stå med en jojo istället.
Att Schiffer säger så, ska du inte ha en bärs? Och det bara, det här räcker.
Ja. Sen efter så kommer, alltså då blir man också rätt packad efteråt. Alltså när man så har varit nervös och sen bara, nu släpper nerverna.
Nu släpper jag jojon.
Nu släpper jag jojon och greppar starkare.
Eller det kanske är konstigt att ersätta alkoholen helt med jojon. Att sitta med sina kompisar på en bar och galen i sina tricks.
Men fan, de flesta leksaksaffärer lägger ner. Jag tänkte, var ska jag köpa en jojo till imorgon?
Det är en bra fråga. Du får gå till Big Ben och kolla vilka som kör.
Som spelar jojo.
De bästa jojo.
Som de säger i Bamse.
Spelar jojo?
Va? I Bamse-tidningen så minns jag det som att jag blev också lika förvånad som du blev nu, blev jag som barn. När jag sa att det stod spela jojo.
Ja. Det är en rolig bild. Simon, 8 år, som läser Bamse och bara, spela jojo? Vad menar ni? Skickar in.
Men är du orolig för att bli gravt alkoholiserad nu som stand-up-komiker?
Ja.
I så här ung ålder, att du redan har kommit in i en alkoholkultur?
Det är jag faktiskt.
Och om det enda som står mellan dig och ett dragmissbruk är att du inte har förstått hur man får tag på dem, vem man ska fråga?
Det står ju egentligen inte mellan mig och alkohol.
Nej.
Det är inte som att jag går runt på stan och tänker, hur fan ska jag få tag i alkohol?
Ja, du har ju fyllt 20, så du kan ju till och med gå på Systembolaget.
Just det. Nej.
Du har inte gjort det ännu?
Jo, jag var där senast idag. Men jag hänger ju mer med folk som inte är komiker än som är komiker.
Gör du det? För jag ser ju dig i stort sett varje dag på Big Ben.
Och då hänger du med komiker. På senaste tiden, men det är ju för att öva inför Släng dig i brunnen. Ja, det kanske är 50-50 för sig. Men jag skulle ändå säga att jag är närmare folk som inte är komiker.
Och de kanske dricker lika mycket.
Det är ju ett problem.
Ja, men det är ju rätt vanligt när man är ung.
Ja, särskilt dagen. Dagens
ungdom. Mm. Tror ni att ni dricker mer än tidigare? Nej, jag har hört att ni dricker mindre. Mm. För att ni spelar mer tv-spel och hänger inomhus med YouTube och Jojo fidget spinners.
Hänger med YouTube. jag tror jag aldrig har spelat tv-spel de senaste 3 åren.
Då är du ingen representant för dagens ungdom. Utifrån.
Jag hänger för lite med YouTube och spelar för lite tv-spel.
Men det är mindre så här gatuvåld och sånt i dagens ungdom för att så många hänger inne med YouTube. Och...
Just det, att man begår gatuvåld på GTA istället för
ja.
IRL som vi ser.
Mm. Som ni ungdomar säger. AFK. Away from keyboard. Jag kommer ihåg att jag såg den här dokumentären om The Pirate Bay.
Mm.
Den heter TPBAFK, The Pirate Bay Away from Keyboard.
Mm.
Och då är det i någon rättegångshandling där så säger då förhörsledaren något i stil med när träffades ni första gången IRL så att säga.
Mm.
Så sa de så här, ja, vi säger i och för sig AFK, Away from Keyboard, eftersom vi anser att internet också är en del av verkligheten.
Mm. Ja, det är...
In real life.
Ja, det är ju sant.
Det är sant, ja.
Mm.
Och sen nu så kanske inte keyboard är kanske inte lika vanligt längre. Nej. Man kan sitta med mobilen eller...
Ja, det är väl alltid de som går runt med... Man kan i och för sig ha det till datorn ju. Där har jag sett vissa som... När jag pluggade i höstas så fanns det någon som hade med sig ett tangentbord som var kopplat till mobilen. Liksom.
Mm, mm.
Så då är man ju... Det är säkert bara att han vill kunna säga away from keyboard.
Ja. Men, nej, men jag dricker ganska mycket nu också.
Mm.
Det är lite periodvis, men jag har...
Men 40 är väl det nya 20?
Är det så?
Mm.
Var det inte någon som hade skämtet...
Jonathan Unge hade det igår, att 40 inte är det nya 20.
För att det som ni kan se på mig så är det inte det nya 20. Okej, nu kanske vi brände hans skämt. Men...
Ja, det tyckte inte det stämde. Han var ganska snygg igår.
Jonathan Unge?
Mm.
Mm? Ja, men han... mm,
smal och fräsch.
Nu överdriver du. Alltså...
Där gick jag över gränsen.
Jag är smalare och fräschare.
Först bränner vi hans skämt och sen berättar om hur ful han
är. Han är attraktiv. Jag har träffat väldigt många tjejer och kvinnor som säger att de är kära i Jonathan Unge.
Mm, det har jag också. Jag tror för att han har sån kraft liksom i allt han säger.
Jag har också en stor charm.
Mm. Mm.
Och är väldigt rolig.
Men han äger ju rummet liksom.
Ja.
På ett sätt som få gör. Jag träffade ju Schiffer för första gången igår.
Mm.
Mm, och tyckte inte alls att han hade den här självklara... Han tog inte liksom rummet på sätt som folk brukar beskriva det som när de träffar honom.
Men.
Att han liksom, att allt dras ditåt.
Nej, men
han var inte lågmält, men han var så överdrivet macho liksom att man inte såg det som ett hot på något vis.
Tyckte du att han var överdrivet macho?
Ja.
Ja, det...
Lite på ett sätt som så här, typ Laszlo är.
Ja, Laszlo Gölle som är en klubb...
klubbdrivare.
Klubbdrivare. Och indrivare.
Nu bränner jag ju alla broar i hela världen.
Vadå?
Genom att outa Schiffer och Laszlo.
Som?
Som väldigt macho. Men,
ja, men det
är de väl. Det tar de med en viss ära.
Jag tror speciellt Laszlo vill vara macho.
Mm, men det får, men med min relation till Laszlo är att jag vill så här, sätta honom på plats varje gång jag träffar honom.
Jaha.
Jag är rädd att det kommer bli samma med Schiffer.
Att du kommer sätta honom på plats. Eller vill jag sätta honom på plats.
Ja.
Nej, men det, machokulturen är ju en rätt intressant grej, tycker jag.
Mm. Brukar alltså, du bli ställd av det när du träffar någon? Eller lägger du det under någon som är väldigt,
som är väldigt macho? Mm. Jag tänker nog inte så mycket på det, men jag tror att jag umgås nog mest med folk som inte är speciellt macho.
Mm.
Så det är nog ingen egenskap jag uppskattar så mycket.
Nej.
Men jag försöker inte, alltså ifall det är någon som försöker styra och ställa och vara sådär, då är jag nog lite sådär att jag inte vill bli körd med liksom.
Just det.
Jag har, som du kanske noterat, så har väldigt mycket folk som har någon form av macho-attityd fått utbrott på mig. Ja, men det är såhär, Branne Pavlovic, Peter Wahlbeck.
Ja.
Det är fler. Alltså listan kan göras lång över machomän som fått utbrott på mig.
Ja.
Och det är kanske för att jag är lite kaxig mot dem liksom. Att jag vill inte underordna mig eller så här.
Nej, precis. För på det, när man träffar sådana som är så uppenbart macho, vill man ju visa att man inte underordnar sig dem genom att ställa sig emot. För om man träffar någon som är självklart över en i någon slags social hierarki, så ställer man sig under naturligt. Men då blir, när det blir så uppenbart, vill man ju bara trycka ner dem för att visa.
Ja, trycka ner, jag tycker inte, men att så här kaxa tillbaks liksom.
Ja, precis. Helst trycka ner.
Jo, kanske det. Alltså det blir ju som ett roast battle då, i stort sett. Att då, ifall de kommer med någon lite nedlåtande kommentar, så ska man då komma tillbaks med en hårdare dräpande kommentar tills de får ett utbrott.
Ja, det är det som är så, eller så bekräftande med dem, att det är så lätt att mäta när man har lyckats.
Ja, man tappar humör. Jag hörde om, jag var lite intresserad ett tag om, jag hörde på radio någon liksom gammal så här bluesmusik. Och tyckte att det var så roligt, alltså att texterna var så jävla grova. De använde så mycket fula ord och var så grova i munnen. Så då började jag fråga runt lite. Det är återkommande trick här, att man ska fråga runt. Så jag frågade Pontus Lundqvist, tecknaren, för att han, men vi umgicks lite då, om han visste vilken var liksom ful i munnen blues, vilken som var värst. Så frågade han runt, han kände någon som var väldigt inne på det. Och då berättade de om ett band som hette, jag tror de hette The Dirty Dozen. Inte förväxla med Eminems band D12, som kanske också står för Dirty Dozen.
Okay.
Men det var ett gammalt bluesband då, och de brukade ha såna här tävlingar där de skulle sitta och förolämpa varandra. Och den som liksom förlorade humöret, den som fick ett utbrott eller som tappade humöret, åkte ut. och så fick de liksom sitta kvar. Ja. Men att det slutade ofta med så här, att någon drog kniv och sånt i det. Att det blev, men då åkte de i sig ut, de som drog kniv. Men att de satt och var riktigt vidre mot varandra.
Man sitter där och drar ut den slidan och bara, fan.
Det är väldigt roligt att det heter slida också. Som man ska ha kniven i.
Ja, när man drar in kniven i. Ja,
det.
Listan kan göras lång över skämt. Man kan...
Ja, det är lite grunden till skämt ofta, att det är ord som kan betyda två olika saker.
Ja, Knausgård pratar ju väldigt mycket om manlighet.
Ja, nej.
Ja, och det är väl det jag kan relatera minst till i de böckerna. Att
lägga han vill vara en önskan att vara manlig liksom.
Ja, precis. Det är väl det jag kan lägga, eller relatera minst till i hela böckerna, tror jag. Det håller på med en stand-up-rutin om nu. För han har ju så otrolig bögnoja. Att man ska tro att han är homosexuell.
Ja, du skämtar om det, att du är mer rädd att folk ska tro att du är homofob.
Precis. För när jag var med i en pjäs där jag skulle kyssa en kille, så var jag inte rädd för att någon skulle säga så här: kyssa en kille, är bög eller? Men liksom jätterädd att någon skulle säga: var inte den kyssen lite väl kort? Är du inte bög eller? Och det kanske är ett ganska liksom beskrivande drag hos den nya ungdomen.
Att de vill hellre vara bögaren. Fast det är också...
Inte vill vara bögar, men inte...
inte men, ja, men inte homofobiska. Ja, nej, men när jag var ung, då var det väldigt många... Jag var nog... alltså innan jag hade tänkt igenom det, så var jag nog ganska homofobisk också. Men där kommer nog skillnaden in också mellan kulturskola på Södermalm och...
Precis, högstadiet var ju ganska skilt från hur det blev på gymnasiet.
Liksom. Ja, men jag kan också tänka mig i Norrland och på landsorten och sånt att folk fortfarande där inte vill vara bögar eller misstänkt, eller lite... Lite lätt homofobisk.
Ja, jag tycker det är väldigt roligt att se den världen. För jag har ju några låtsaskusiner som bor där.
Mm.
Och
var bor de?
I Småland.
Mm.
På en bondgård.
Aha,
Och det är så här, tre bröder, alla börjar på R.
Mm.
Rickard, som kallas för Ricke, för att han heter Rickard.
Mm.
Och så en som kallas för Rasse. Mest för att han är det, men också heter Rasmus. Han brukar säga för att han är det.
Där har du också... Har du skrivit skämt på det?
Nej, jag tänkte att jag ska lägga in den i en rutin.
Mm, alltså i en rutin?
Mm.
Nu tror jag vi får lämna dagens ungdom för den här veckan.
Mm.
Börja runda av det här.
Mm.
Är det någonting du vill göra reklam för?
Mm, ja, kan jag göra reklam för min podd som du ska medverka i också.
Mm.
Nyheter igår och så kan man ju kolla upp min, eller följa mig på Instagram. För där kommer jag säkert finnas.
Där kommer säkert finnas
kvar.
Instagram?
Mm.
Okej. tack så mycket för att du ville komma hit.
Mm.
Jag heter Simon Järnfors.
Ja. Jaha, och jag heter... Jag tyckte, ska jag bekräfta det på något vis? Att det är någon gest med handen. Att jag skulle buga.
Eller? Ja, det är ja, det stämmer.
Gratulerar. Ja, jag heter Kristoffer Nyqvist.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.